Forskningsmässigt har jag inte sysslat med det här egentligen, men det här har ju varit en av mina stora intressen. Alltså högerradikala och högerextrema grupper sedan mitten av 90-talet. Jag har inte riktigt känt mig tillfreds med hur partiets historia har skrivits. Den antingen skrivits av partiet själva och då är det ganska tillrättalagd, eller så har jag skrivit av kritiskt granskade journalister. Och då har det varit ganska tendensiöst och testdrivande.
Men för den här vitboken skulle ju vara gjord av en extern part. Men du har ju själv varit medlem i SD. Tror du att det påverkar hur du har skrivit den?
Alltså jag kommenterar ju inte vare sig politiska övertygelser eller eventuella medlemskap. Utan det här är ju ett professionellt uppdrag.
Reporter Helena Gailani som också har sökt Sverigedemokraterna angående vitboken. Vädret. Imorgon blir det på många håll soligt eller lättare molnighet. I Västra Götaland och Västra Svealand mer varierande molnighet och efterhand regnskurar. Över norra Norrland kan moln passera och efterhand någon skur. På eftermiddagen ökar molnigheten västerifrån. Temperatur allmänt 22-27 grader, men längst i norr 15-20. Gunilla Österlund producerade.
P1, Sveriges Radio.
Är du förälder, mor eller farförälder och undrar över hur du ska få dina barn eller barnbarn att läsa i sommar? Ja, då ska du lyssna nu då Lundströms bokradio tipsar om barn- och ungdomsböcker att läsa på sommarlovet 2025.
Vad har hänt med Marie? Frågade grannen. Va? Har det hänt något? Sa pappa. Det som hade hänt var att jag ihop med mina kusiner tagit cykeln och gett mig av till biblioteket. Och det låg ju inne i stan och skulle man dit fick man väl ändå ta och sminka sig. Jag skulle fylla 12 och smetade på mig ögonskugga så pass att grannen som körde förbi vart övertygad om att jag fått en blå tira. Det var på det viset, översminkad och överspänd, som jag i hyllorna bland barn- och ungdomsböckerna letade mig fram till något som skulle få ett oändligt sommarlov att lyfta. Långt senare har jag som förälder känt ett eget krav på att just inför sommaren langa fram en bunt med riktigt bra böcker åt mina barn. Böcker som kanske skulle kunna bli deras lyft och minnen för livet. Inför denna korta, evighetslånga sommar har jag samlat 2 kunniga i studion för att, bästa lyssnare, se om vi kan få fram en sån bunt med böcker för sommarlovet 2025. Lotta Olsson, som genom åren skrivit i Dagens Nyheter om bland annat barnböcker, du har slutat där, skriver nu för tidningen Vi läser och frilansar. Välkommen!
Tack!
Mårten Melin, välkommen!
Tack.
Född 72, debuterade som författare 2003, har gett ut över 100 böcker, dikter, noveller, barn- och ungdomsromaner, bland dem Spöksystrar-serien om 2 bästa kompisar, en som är levande och en som är ett spöke. Varför började du en gång i tiden skriva?
Jag skrev dikter för vuxna eller för jämnåriga eller för mig själv kanske. Och så småningom gick jag på skrivarlinjen på Skurups folkhögskola. Fortsatte skriva dikter som ingen ville ha. Men sen skrev jag ett diktmanus för barn. För jag tänkte att det skulle man kanske kunna göra. Jag har varit intresserad av barnkultur och jobbat med filmfestivaler och på serietidningar. Och det blev antaget. Mm. Så det var så jag trillade in på den banan.
Och vilken ålder skriver du för?
Jag har sett mig mest som en mellanstadieförfattare. Det som på biblioteksspråk än så länge heter HCG. Men jag skriver för lågstadiet också. Mm. Men då jag träffar mycket barn i skolan upp till 7:e klass.
Men det vi brukar kalla kanske lite slarvigt för bokslukaråldern kanske?
Ja, nu är det inte alla barn som är bokslukare nu för tiden. Men det kan vi ju prata om.
Nej, men det ska vi prata om i alla fall. Men vad är den största utmaningen med att skriva för den här åldern? Vad är det som är... Ja, men både utmaningen och det roliga på något sätt. Vad är det som...
Det som är roligt, det är att det är väldigt roligt att träffa barn. Och det gör jag ju på författarbesöken som jag får komma på för att jag skriver för dem. Det är också en ålder där det händer väldigt mycket saker för första gången. Man kanske åker in till stan själv första gången. Man kanske råkar träffa en vampyr för första gången också. Det är liksom lika stora grejer. Jag känner att det finns en väldigt stor frihet i barnboken.
Med det börjar vi bygga den här bunten med sommarläsning här. Första boken vi lägger dit är skriven av Ingvild Bjerkeland. Vad heter den, Lotta?
Odjuren, och den är första delen i en, vad ska man säga, dystopisk serie för barn. Det är en av alla dessa dystopier, men här är det bokstavligt talat odjur som har invaderat Norge och jagar iväg två barn som flyr. Det är en 13-åring, en 13-årig pojke, Abdi, och hans 5-åriga syster som försöker att komma undan odjuren och nå fram till kusten för att kunna rädda sig.
Mm. En bok på 104 sidor i översättning från norska av Ylva Kempe. Och den här nominerades till Nordiska rådets barn- och ungdomsbokspris när den kom. För läsare från 10 år, en allåldersroman, håller du med om det, Mårten?
Ja, jag håller med om att många vuxna borde läsa barnböcker överhuvudtaget.
Ja.
Och det här är ju ett jättebra ställe att börja på. Det här är ju en otroligt spännande bok där man hamnar i handlingen direkt från första raden. Det finns ju inget onödigt fluff alls här. Det går ju verkligen, det är verkligen pang på.
Mm.
Och sen kommer det lite tillbakablickar. Men en berättelse som verkligen fångar läsaren från allra första början.
Och en intelligent dystopi, det finns så många som bara är så här, åh, det ryner överallt och så är det monster och så är det bara någon slags, vad ska jag säga, actionkänsla. Folk bara springer runt och försöker rädda livet på sig själva och så är det inget mer. Men Ingvild Bjerkeland, hon diskuterar ju också, vad händer med människor i en kris? Hur agerar de vuxna och hur rädda barnen blir för... Inte bara för monstren utan också för alldeles vanliga människor som inte går att lita på.
Mm. Ett syskonpar som flyr från odjur som dödar utan förvarning.
Ja, de här odjuren är ju inte med särskilt mycket.
Nej.
Det är väl ett par så här, encounters. Men ja. Utan det läskiga är ju de vuxna.
Ja.
För att de inte vet hur de ska bete sig. Det blir ju exempel på både och, vuxna som verkligen sviker och vuxna som hjälper och räddar.
Och flyktingtemat är ju så starkt i den här boken, att det handlar om att lämna allt invant och bara försöka överleva. Och det känns också som en slags... Det är en väldigt bra skildring av hur det är att vara flykting.
Mm. I september i år kommer en uppföljare, eller hur? Odjuren ingenstans att gömma sig.
Men jag ska säga att jag tyckte det var ett bra slut här också. Ja. För den slutar lite i ovisshet. Och jag ska inte säga att jag blir besviken att det kommer en tvåa, för jag vill gärna läsa den. Men det är ett bra slut också.
Mm. Odjuren av Ingvild Bjerkeland i översättning av Ylva Kempe. Nästa bok har vi här, du har dem också så fint här, Mårten, i studion här på bordet.
Ja, det är för att jag ska komma ihåg vad figurerna heter i böckerna, för jag är väl dålig på att komma ihåg.
Ska vi ta den här Nils Lundqvist här då? Bok, den heter ju Viken, ja nu kommer den upp där. Ja, det här är andra boken på 365 sidor i en serie som heter Den yttersta vildmarkens historia. Första boken har titeln Kuben och den vann bland annat Barnradions bokpris 2023. Författaren Nils Lundqvist är lärare, bor i Skellefteå. Vad handlar de här böckerna om, Mårten?
Ja, det här är ju också en dystopi.
Det är mycket dystopier.
Men det är ju inne också. Jag fattade inte att det här var del två, för jag har lånat boken på biblioteket. Jag tror att de har satt klisterlappen över liksom, siffran två någonstans. Men vi kan väl säga att det går ganska bra att läsa den utan att ha läst Kuben. Jag tänkte att jag skulle läsa den nu istället, i väntan på tredje delen också. Ja, det här är ju en riktig bladvändare också. Inte så tätt skriven som Odjuren, utan det här är ju ändå lite den tjockaste boken vi har med oss.
Men det, alltså, det börjar väl då i kuben med en pojke, eller hur, instängd i en kub som är placerad i den här huvudpersonen Johns trädgård.
Som blir levererad till. Det är ju så, John och hans föräldrar bor ute i skogen på en gård. Och dit kommer en väldigt modernistisk, tekniskt avancerad kub som innehåller en liten pojke. Och huvudpersonen John förstår inte alls varför den här pojken ska vara med i deras liv. Men så småningom så får han ju den förklaringen. Och det finns, staten har blivit ett stort hot med de onda tvillingpresidenterna i söder som styr hela landet och som når ända ut i den yttersta vildmarken som också är hotad.
Och där rör sig en motståndsrörelse.
Ja.
Vad är det i de här böckerna, Viken och Kuben, som ni verkligen går igång på? Vad är det han har, Nils Lundqvist?
Jag tycker det är väldigt spännande i boken att man inte vet vem som är vem lite. Att alla är inte vem de utger sig för att vara. Det kommer ganska många sådana överraskningar. För det finns en motståndsrörelse, men där finns ju lierade innanför muren också. Mm. Inne i huset, utan att spoila för mycket.
Jag tycker ju att den är ruskigt spännande. Det är ju det jag alltid läser för. Det ska vara spännande. Och här händer grejer hela tiden. Men när jag sen tar ett kliv tillbaka så ser jag ju att John också hela tiden ställs inför moraliska val. Att han, nu när han har hamnat i den här överklassmiljön, så inser han att det finns klasskillnader. Det finns de som behandlas väldigt, väldigt illa. Och hur han själv upptäcker sin egen makt som överklass och hur det förändrar honom.
Han är ju väldigt frestad och liksom bli en.
Ja, det är
en av de andra.
Lite Star Wars liksom. Är det den mörka sidan som vinner?
Ja, men så det är absolut spännande. Och han känner själv liksom hur härligt det hade varit att ge efter. Jag har inte tänkt lite på Star Wars kopplingen, men ja, absolut.
Mm, vem är god och vem är ond? Alltså språket, jag som också är från norra Sverige la väl märke till att det är några grejer man fäster sig vid som norrbottning här. Slukhål, och det är någonting i hans ton eller melodi som jag känner igen från norra Sverige i hur han skriver. Vad tänker ni om hans språk?
Ja, jag är från Skåne, men jag känner att det där ger något slags färg till berättelsen som passar så bra in. För vi är ju i en miljö, i en verklighet som är ganska lik vår verklighet. Det känns inte som det är så jättelångt ifrån. Kanske att nästan att man känner att det är dit vi är på väg. Men det är helikoptrar och det är moderna saker som händer. Och det är det här high-tech eller low-tech. Så det här språket blir liksom en del av det.
Ja, det stärker motsättningen mellan landsbygdens, eller snarare obygden som John kommer ifrån, och staden som bestämmer och styr och lägger sig i folks liv. Mm.
Statsapparaten, ja.
Och att den kommer smygande.
Nils Lundqvists böcker Kuben och Viken har vi där. Nästa bok är skriven av en fransk författare, Marion Brunet. Hon debuterade 2013 med romanen Syrran på franska. Och nu, 12 år senare, är hon 5 miljoner rikare och årets Alma-pristagare. Årets mottagare av Astrid Lindgren Memorial Award. Född 1976. Hon har jobbat som specialpedagog. Är inte tidigare översatt till svenska, men nu finns ungdomsromanen Grått hav. En berättelse från 2021 i översättning av Lotta Rossi. En ungdomsbok på 208 sidor. Vad handlar den här boken om, Lotta?
Det här, jag vill först och främst lägga in en triggervarning. Ska ni segla i sommar, läs inte denna bok. Jag är gammal seglare och jag blev faktiskt vettskrämd. Det är storm, det är hemskt, det är 5 ungdomar som är ute på på havet. Från, de har seglat till Irland och är på väg hem när de hamnar i stormen. Och nej, det är så hemskt. Ja. Nej, usch.
Ja, jag hade svårt att släppa den här boken. Alltså,
ja, det
jag
gick
slukade den faktiskt, gjorde jag. Och kände också så här, vänta, det här med båt i sommar. Kanske blir kanske kvar inte. På land.
Ja.
Det är också det att de här motsättningarna som finns i den här gruppen, de är ju runt...
De är 18, 17 år sedan.
Ja, precis. De är lite olika och sen har de någon sorts inre maktkamp som pågår, inte minst bland de här killarna i gänget. Som blir ju gastkramande när man är inspärrad ihop på en båt som dessutom... Oh.
Det är faktiskt en skräckroman. Mm. Och det här tänkte jag på just att dagens barnböcker är ganska mycket övernaturligheter, spökhistorier... skräck och dystopier. Men den här är helt realistisk och den är mycket läskigare. Så man ska kanske vara lite vaksam på. Man kan faktiskt sätta spökhistorier i händerna på rätt rädda barn. Men den här sätter man inte i händerna på någon som är lättskrämd.
Ja, men...
Och den är ju lite för ung... Ja, den är för lite äldre barn skulle jag säga. Men å andra sidan... Vad är åldern när det gäller läsning?
För de allra duktigaste bokslukarna.
Ja, fast den är ganska lättläst ändå. Så.
Men det här är spännande. Det står alltså från 15 år står det på förlagets hemsida. Nu tänkte jag lite grann på att det där är så klurigt.
Vi har ju en väldigt tydlig åldersindelning på böcker i bokhandel och även från förlagen att det är 3-6, 6-9, 9-12, 12-15. Och då, det ställer ju till det. Och det kan också göra att många läsare kan missa väldigt bra böcker för det står 9-12 men man kanske är 13-14 och den boken kanske hade passat alldeles utmärkt.
Många vuxna missar ju barnböckerna för att de tänker det här är barnböcker, det behöver man inte läsa. Och så går man miste om en otroligt bra del av litteraturen.
Mm. Men hur ska man tänka då? Ska man helt enkelt förhålla sig lite fritt till det här? Att det ändå kan vara bra att det finns som ett riktmärke? Eller?
Det är ett riktmärke. Jag har grubblat jättemycket över det här under åren som redaktör för DNs barn- och ungdomsboksbevakning. Och jag har alltid varit så arg på det. Och sen så kommer jag fram till att det är jättebra att det finns. För att det ändå är... Det är inte en indikation på vem som ska läsa det. Men det är en indikation på hur svårighetsgraden i texten är. Och det är någonting som måste finnas med. Man måste veta att man inte sätter något helt omöjligt i händerna på någon som är lässvag. Och kanske nu mer än någonsin.
Jag hade nog hellre haft någon så här från... Från 11 år.
Det finns ju förlag som gör det nu med.
Det stämmer.
Ja. Okej, ingen bortre gräns, utan bara från.
Ja.
Vi går vidare. Nästa bok i högen med sommarläsning är skriven av Oskar Kron. Vad heter den, Mårten?
Den heter Det finns inget paradis.
En bok på 230 sidor där vi följer Alex ut på en till en början ofrivillig vistelse i ett sommarhus. Vad handlar det här om? Hur är upptakten här?
Ja, det här är ju en riktig sommarbok för att den utspelar sig på sommaren, vilket många barn- och ungdomsböcker faktiskt gör. Men det är ju en coming of age-historia. Alex får tillbringa en ofrivillig... sommar hos sin morfar som inte är så rolig sen mormor dog. För mamman ska nämligen, hon styrs av sitt samvete och ska hjälpa flyktingar från Ukraina i Polen. Och Alex känner sig enormt övergiven.
Det där är jättespännande. Alltså man, på ett sätt förstår man ju den här mamman att ja, det är väldigt viktigt att hjälpa till här. Alltså och samtidigt tänker man, jaha, nu förstör du ditt barns sommar.
Ja, det är ju hela tiden motsättningen mellan det stora och det lilla.
Ja, bara det temat så hade ju kunnat göra en hel bok med just hur man använder, vad ska jag säga, hur man rusar iväg från det som är viktigast till någonting som också är viktigast, fast på ett helt annat sätt. Och hur man kanske använder det för att fly undan sitt ansvar.
Ja, för det, Alex växer ju väldigt mycket under den här sommaren, och det är klart, det hade han ju inte gjort om mamman hade varit där.
Men det är ju klassiskt i alla barnböcker det här, att man måste först göra sig av med de vuxna så att det händer något.
Jag tänker också som förälder att man har idéer om, man vill ju ändå skydda sitt barn, ja. Och man slänger inte bara iväg dem i en situation för att de ska växa.
Anthony Horowitz har sagt att det är hans största utmaning när han skriver barnböcker. Han sa det på Littera Lund en gång, att han brukar låta dem råka ut för en bilolycka eller någonting, men det, man måste hitta på nya sätt hela tiden för att barnen inte ska vara skyddade.
Nu får vi bort dem. Vad har den författaren skrivit?
Anthony Horowitz har bland annat skrivit, han har skrivit för vuxna väldigt mycket, det är han som har skrivit första avsnittet om Morden i Midsommar, och även Foyles War är han ansvarig för. Men för barn har han skrivit Alex Rider-serien, som är jätterolig, som är James Bond för barn. Så här. Han har ett medel mot finnar som kan fräta sönder lås. Så här. Han är en egen Q-avdelning som är väldigt skojig.
Tillbaka till Oscar Kron och hans stil. Han har lagt ner mycket jobb, tycker jag att jag ser verkligen, på just hur Alex, som är jaget i boken, berättar här i Det finns inget paradis. Hur skulle ni säga att den här boken är skriven?
Jag tycker det är ett väldigt poetiskt språk som Oscar använder. Om vi jämför med Odjuren, som ju där inte är ett ord för mycket, så är den här mer stillsamt berättad, men det ligger och mullrar så mycket under det stilla hela tiden, som liksom till slut så här, det kommer vulkanutbrott lite här och det tycker jag är jättesnyggt.
Han kan ju nyansera Oscar Kron utan att det blir tråkigt, säger jag, som då är lite så här att jag vill att det ska hända saker hela tiden, och det gör det i Oscar Krons böcker, fast, och alla hans böcker. Fast det oftast inte är något sånt där, det är ingen action på ytan, men det händer så mycket mellan människor som känns som en slags actiondrama för växandet.
Jag blev nyfiken på just hur Alex skulle berätta om sin sommar, så jag blev som nyfiken, vilka ord kommer han att välja? Så han blev väl, ja. Det blev ett sätt att beskriva hela personen, verkligen.
Sen är ju Oscar fiffig här också, för han låter huvudpersonen berätta vad som hände den här sommaren. Men det har ju faktiskt gått några år när han berättar. Så han är kanske 15-16 när han berättar om hur det var när han var
14.
Ja, det är ju fiffigt.
Ja, men det är också fint att man redan då kan ha väldigt, alltså förstås, och det vet vi att man kan, men att man kan få ha liksom starka minnen och minnas redan en del av sin barndom fast den inte riktigt är över.
Och sen är det här den bok som mer än någon annan av böckerna för den här åldern, tycker jag, visar att alla människor bär på sitt bagage. Och det är det Alex upptäcker också, att det är inte bara hans liv och hans sätt att agera som betyder någonting, utan alla har anledningar till att som morfar ha mejat ner hela trädgården med sin robotgräsklippare så att det bara är liksom en tom död gräsmatta. Och det är Backlunds brorsa som är jättefarlig psykopat, men som kanske har skäl till det. Och kompisen Tage som bestämmer alldeles för mycket. Och så den mystiska Nina som kommer in och har ett helt liv hon också. Han upptäcker ju andra människor.
Oscar Krons bok Det finns inget paradis. Och vill man läsa mer av Oscar Kron finns boken Vänta på vind.
Ja, den är underbar.
Augustprisvinnare 2019. Det blev alltså årets bästa svenska bok inom kategorin barn och ungdom.
Och för de lite yngre läsarna också.
Ett fönster mot rymden.
Heter boken så? Nej, ja. Den om hans brorsa.
Ja,
brorsan, han har skrivit en bok om en bror som är mobbad.
Ja, vitsippor och pissrottor.
Så heter den, tack Lotta.
Vitsippor och pissrottor.
Ja, för de yngre läsarna. Verkligen fin bok.
Ja, bra. Men hörni, vad sitter ni mer och håller här på för böcker? Nu ska ju allt fram i ljuset och med i vår bunt av sommarböcker här. Vad har du där, Lotta?
Jag skulle ju säga Maria Fränsborg. Hennes stenöga som är nyutkommen. Den är ju... Den sträckläste jag också. Jag sträckläser väldigt mycket böcker, måste jag erkänna. Men Man avbryter sig bara när man måste göra något annat.
Maria Fränsborg, Stenöga.
Som handlar om en kille som åker med sin bästis, Klådan, och familjen till en ö. Mormor har dött. Och det var mormor som var centrum och navet för familjen på den här ön. Och mamma och morbror Robban hatar varandra. Och i början förstår man inte varför. Det är bara någon slags familjefejd som har pågått i åratal. Mm. Men naturligtvis får man reda på vad det är som har hänt. Och det som är kul med den här boken, dels är det naturligtvis då, eftersom jag älskar sånt, så är det en väldigt så här fartfylld berättelse. Mm. Väldigt spännande. Det händer, det är klart att de dumma ungarna ger sig ut i en båt. Till exempel. Mycket otäcka båtar är det.
Ja, det är faktiskt. Ja,
flytväst.
Ja, bästa lyssnare, ni lyssnar på Lundströms bokradio som håller på för fullt och försöker bilda en bunt av riktigt bra sommarböcker med barn- och ungdomslitteratur. Vad vill du fylla på med, Mårten Melin?
Jag vet att den vanligaste frågan som Sveriges barnbibliotekarier får, har ni någon rolig bok? Och det är väldigt svårt att skriva roligt. Det är mycket lättare att skriva sorgligt. Alla tycker det är sorgligt om en hundvalp dör. De flesta är rädda för ungefär samma saker, men vi skrattar ju åt så mycket olika saker, så skriva roliga böcker är ju faktiskt väldigt klurigt. Jag skulle vilja tipsa om en bok som har några år på nacken, också en norsk bok, Arne Svingen, balladen om en bruten näsa, som handlar om en kille som älskar att sjunga opera, men han klarar inte av att göra det offentligt, och svimmar han. Han har överlag ett väldigt jobbigt liv, men han försöker se det väldigt positivt hela tiden. Så pass mycket så att det till slut kollapsar.
Oj.
Men han får hjälp.
Mm. Hade du en översättare?
Ja, den är översatt av Sofia Nordin. Ah. Och Sofia Nordin har ju skrivit många bra böcker också. Så vi kan väl passa på att tipsa om hennes, också dystopi, En sekund i taget. Som handlar om en flicka som vaknar upp och alla runt omkring henne är döda.
Alla vuxna, framförallt.
Ja, och först tror hon ju att hon är helt ensam i världen. Men det är ju på något sätt en väldigt stillsam bok, för det händer ju inte så mycket. Men det är ju så otroligt spännande att få veta hur hon klarar sig, hur hon löser sin vardag. Hon går ju till biblioteket såklart och lånar böcker för att lära sig olika saker. Hon går till en 4H-gård där det finns en kossa som hon kan mjölka. Och till slut visade det sig att hon kanske inte är så ensam som hon trodde från första början.
Ja. Men det är lite en prepperskildring på något sätt. Där man får reda på vad det är man egentligen behöver, ja, i ett krisläge.
En Robinsonad. Mm.
Till exempel.
Ja. En väggen för yngre, låter det som.
Ja. Och gillar man boken, vilket jag tror att man gör om man läser den, så finns det en del som radioteater.
Ah,
mm. Om det går att lyssna på just nu, det vet jag inte. Men det finns framförallt tre delar till. Och de är också jättebra.
Tack. Lotta Olsson, du brinner också för...
Paxböckerna skulle jag säga. Åsa Larsson och Ingela Korsell-serien och Henrik Jonsson som gjorde bilderna. Som finns i 10 delar. Det är ju också spöken och skräck och elände. I Marie Fred, 2 grabbar som dras in i ett förfärligt spel mellan de onda makterna, och det är jättemycket gammal mytologi och läskigt men spännande, just det här, väldigt, väldigt bra böcker, och framförallt är det väldigt grabbigt skulle jag säga, och det var ju så när Åsa Larsson och Ingela Korsell började skriva den här serien, att de gjorde det just för att få böcker för killar som det är inte helt lätt att hitta faktiskt.
Nej, men de skrev så här jag har själv dragit runt med sonen runt där i Mariefred, och liksom, det är en serie som verkligen, verkligen drar in. Men så har vi också Percy Jackson.
Ja, jag är väldigt förtjust i Rick Riordans böcker om Percy Jackson, som har han har väl ADHD tror jag. Och det visar sig att det är för att han är barn till en grekisk gud. vilket leder till lite konstiga egenskaper, och han lär känna en massa andra barn som också är halvgudar, det vill säga har neuropsykiatriska problem, och allihopa är då kopplade till de gamla grekiska gudarna som inte längre befinner sig i Grekland, för det är ju inte längre ett maktcentrum, utan istället så är de ovanför Manhattan. Ja. Var skulle man annars vara? Och det är väldigt kul. Det är ganska texttunga böcker, men det är just väldigt roliga scener. Det är naturligtvis så att krigsguden Ares, han flänger runt på motorcykel på highway och är sådär lite motorcykelgangster.
Mm. Percy Jackson, en serie äventyrsböcker av Rick Riordan, om en pojke som upptäcker att han är son till Poseidon, havets gud, och att de här olymperna, de grekiska gudarna, fortfarande finns. Ja, Mårten Melin, det här är, sa du till mig, att du har liksom hållit ifrån de här för att du...
Jag har också skrivit om barn som är barn till grekiska gudar.
Fast det är väldigt olika, och jag älskar ju dina böcker om Skogsbingelskolan också. Så Amor anfaller skulle jag anbefalla som sommarläsning om man vill läsa.
Jag
en tror att du tänker på
Jag är Love.
Är det det?
Ja, han är alltså barn till kärleksguden Amor. Mm. Så är det.
Och vad heter din serie, så vi får med det ordentligt då?
Böckerna om Skogsbingelskolan. Ja. Förvandlad Jag är Love, Pixies bok och
just
Hetta.
Så är det.
Men nu är det ju också så att många barn är inte så intresserade av att läsa. Och man kanske har ett starkt motstånd till det av olika skäl. Man kanske inte riktigt har språket, man kanske har ovana, man har inte lust. Alla böckerna är så väldigt tjocka, men så är det ju faktiskt inte. Vi har ju böcker som kan innehålla väldigt mycket på väldigt få sidor. Vi har Nypon förlag och Hegas förlag som ger ut lättlästa böcker.
Och Argasso. Alltså inte...
Det är alltså inte böcker för sexåringarna, utan för olika åldrar, om man har det lite klurigt med läsningen. Det här är ju böcker som finns i skolorna men också på biblioteken. Vi har Kerstin Lundberg-Han som skriver mycket lättläst, som också skriver så kallade vanliga böcker. Thomas Halling, Mia Öström. Vi kan skriva ner några titlar sen.
Det ska vi göra. Hela listan kommer att finnas på programmets hemsida.
Mm. Och jag tycker det är ett väldigt bra tips också, om man vill ha boktips utöver dem vi har nämnt här. Det är ju helt enkelt gå till sitt bibliotek och prata med en barnbibliotekarie. För det är ju de, möjligtvis med undantag av Lotta Olsson, som kan svensk barnboksutgivning. Och där kan man ju prata med en barnbibliotekarie som genast kommer och fråga, men vad är du intresserad av? Vad är det du vill läsa för någonting? Och få världens bästa hjälp. Gå till biblioteket i sommar, säger jag.
Men vi matar på här, tycker jag. Vi bygger på den här bunten. Jag vill gärna lägga till Ingelin Angerborn. Vill inte ni det?
Jo, självklart. Men hon, Ingelin Angerborn och Mårten Melin, är ju sådana där namn, författarnamn som man faktiskt ska komma ihåg för den här åldersgruppen. För där kan man nästan ta vilken bok som helst och sätta i händerna på ungarna. Så de skriver, ja, Mårten, du kan tänka på något annat nu när jag berömmer dig. Men både Ingelin Angerborn och Mårten Melin har det här tonfallet, den här förmågan att skriva medryckande och lätt, som jag tror är avgörande för att en bok ska bli bra. Det handlar aldrig om innehållet. Det handlar inte om spöken eller dystopier eller vardag eller maktspel i skolan och sånt där. Det handlar om att man ska kunna berätta så att läsaren inte kan släppa boken. Och det har Ingelin Angerborn med sin legendariska Rum 213, som skrämde vettet ur så många barn. Hon är förfärligt bra på att skriva skräck. Mårten Melin läser man mer för att det är så himla kul.
Men alltså Ingelin Angerborn, Rum 213, Hjärta av glas, Sorgfjäril, det finns ju många titlar som helst där. Men ja, det är också så att man... På sommaren minns jag när jag var liten kunde man hamna. Man hamnade som barn någonstans. I alla fall kunde jag göra det. Alltså hos morfar och mormor eller i en stuga man aldrig varit i förut. Sommarläsning kan ju också vara någonting som man bara... ja, man tar det som finns. Det blir inte de här utsökta valen. Eller hur? Är inte det också sommarläsning?
Det är också barns läsning. Jag vet att när jag var barn, nu var jag en extrem bokslukare från början och jag har aldrig kommit ur det. Men jag gick och rotade i mammas bokhylla och tittade efter vad som helst som såg ut att innehålla sex. Det vore ju jättekul. Men sen en av de första böckerna jag hittade som 9-åring tror jag. För att det var ett jämnårigt barn som var huvudperson. Det var ju Scout Finch i To Kill a Mockingbird av Harper Lee. Som är en klassiker. Och jag är fortfarande så här, va? Är det en klassiker? Det låter ju tråkigt. Men den där jättespännande historien om sommaren. Också en sommarberättelse huvudsakligen. Om hur Scout och hennes brorsa Jem och deras granne Dill är ute i den lilla staden Maycomb. Det var, för mig var det en barnbok.
Mm, mm. Hade du någonting du hittade någon gång som liten på sommaren?
Jag tänker mig att det är som jag hoppas att många barn kan hitta på sommaren är ju gamla serietidningar. Oj, vad jag läste serier när jag var liten. Jag var nog den enda 5-åring som visste vad Marvel var för någonting i Sverige.
Var det så?
Men också där man hittar serier och... gamla kalanka högar också det här låta man läser för äldre än vad man borde eller i meningen att göra, men också för yngre att man hittar en bunt gamla Bamse-tidningar och plöjer igenom och kanske inser att ja, men det var riktigt bra, spännande historier och kanske söker sig vidare och hittar fler serier, för det kommer ju faktiskt om det inte finns så mycket serietidningar nu för tiden i Sverige, så finns det ju faktiskt seriealbum att hitta. Så det kan ju också vara en rekommendation, gå till bibblan och röja lite i de här trågen med serier, för där finns mycket, mycket spännande också.
Det är ju det tråkiga med att vara barn, att man alltid ska försöka läsa över sin läsålder. Man försöker alltid bli vuxen och sen tillbringar man resten av livet med att försöka inte bli vuxen än så. Men jag tror man ska inse det där, att det är roligt att gå tillbaka i läsålder, och det vuxna framförallt borde göra. Vuxna läser alldeles för lite. Det är inte det som är egentligen det stora problemet.
Jo, jag får alltid frågan, hur ska man få barn att läsa? Ja. Då säger jag alltid, jag tror inte det är barns läsning som är problemet. Nej. Utan det är faktiskt vuxnas läsning vi behöver prata om. För barnen gör ju inte som vi säger åt dem att göra, utan de gör ju faktiskt det vi gör.
Mm. Och vuxna borde därmed läsa mycket mera barnböcker. Då skulle vuxna må mycket bättre också, tror jag.
Och tänk vad roligt att kunna diskutera en bok med sina barn också. En bok man har läst.
Ja, man kan ju välja en klassiker om man känner att det är lite jobbigt att läsa barnböcker som är nyutkomna. Så kan man kasta sig över, som jag gör varje sommar. Jag läser om förstås Tove Janssons Trollkarlens hatt, för att det är en sån underbar sommarskildring. Framförallt kapitel 7 tror jag det är, om när de är på långrevsjakt i en regnig dag. Det är jättetråkigt i början med att någon av dem blir alldeles blöt för att det har regnat in i grottan. Och sen ger de sig ut på långrevsjakt och fångar den stora mamelucken, vilket bara det är roligt om man är vuxen. Men om man är barn, så jag trodde faktiskt att det var en fisksort väldigt länge.
Som man kan beställa på restaurang.
Ja, och dessutom ser det i samma kapitel så blir Muminhuset en djungel.
Ja,
mamma borde aldrig ha städat.
Jag tänker ofta på det nu när jag väntar på att mina fröer ska komma upp sådär. Kunde det inte vara som i Mumindal, att det bara kommer över natten allting?
Det tråkiga är att det går över natten också, det vissnar ju.
Ja.
Läs mer, städa mindre i sommar. Det är väl,
ja.
Men alltså man skulle ju kunna ha, jag gjorde det någon, det här låter så präktigt ambitiöst, men någon gång gjorde jag det att man just tar sig igenom en bok tillsammans, lite grann som att man har en liten bokcirkel bara hemma, lite så att vi läser till nästa vecka har vi läst den här dikten eller det här kapitlet eller så. Att det blir någonting som man sen kan prata om, kan man inte, är det
Och högläsning, glöm inte högläsning.
Ja, det är underbart.
Sitt i sommarstugan och läs högt, eller var ni nu är någonstans.
Egentligen inget som är så kravlöst som att läsa en bok. Klarar man inte av att umgås med barn, klarar man ju oftast av att läsa för dem. Och barn älskar ju att bli lästa. För om jag är i en skolklass och det blir lite stökigt och oroligt, ja, men då tar jag och läser någonting. Då blir det alltid lugnt, för alla vill höra en bra historia.
Det funkar så, ja. Men ni har en sista chans här att lägga till någonting som vi vill ha med i den här bunten, och allting kommer att finnas sen att läsa i en lång härlig lista. Har vi någonting vi har glömt som verkligen borde...
Jag kom på en lite äldre bok, 10 år gammal kanske, av Kerstin Lundberg Hahn, som heter Barnkolonin, som är en av de otäckaste böcker jag har läst. Och den tror jag är klassad 12-15 år, men det känns som en sån här riktig bokslukarbok. Lite så här... Ja, men väldigt läskig faktiskt. Jag tyckte den här boken var enormt otäck. Det är mycket som ligger och dallrar under, under ytan här också. Det är en klassisk spökhistorie-setting att föräldrarna har köpt ett gammalt hus som de ska rusta upp till ett pensionat, tror jag. Men där har ju varit en barnkoloni en gång i tiden, så det är... Nej, det är inte roliga saker som händer där. Så vill man ha en riktigt läskig bok och man känner att Ingelin Angerborn är jättebra, men jag vill ha något ännu otäckare, då ska man läsa Barnkolonin av Kerstin Lundberg.
Det passar ju väldigt bra på sommaren med spökhistoria. Jag minns att jag satt framför brasan i vårt torp i Ångermanland och läste och var livrädd för att vända mig om för att se vad som var utanför fönstret. Och en gång var det faktiskt en ko utanför, det var väldigt skrämmande.
Men det finns ju någonting ibland också. Nu kommer sommaren, vi vet att den är ganska så kort ändå, och det finns något, tycker jag, lite vemodigt, och man känner, åh, det här måste jag fånga, det här måste bli sommar nu. Har ni någonting som ni behöver läsa för att det ska bli sommar på riktigt? Du sa ju Trollkarlens hatt. Har du någonting du liksom firar för sommaren med, Mårten? Eller?
Oj, vad svårt. För mig har sommaren inte alltid varit så där att det är så positivt. Och jag vet att många barn tycker det är väldigt jobbigt med sommar. Sommarlovet är ju faktiskt väldigt långt. För många barn är ju skolan en trygghet. Så de här, den blomstertid nu kommer och Idas sommarvisa. För mig är det ett väldigt vemod i de låtarna. Sommaren är inte kul för alla.
Nej. Och så börjar Susanna Martelins Bläckfisknätter, som också kom i vår. Den börjar just med att i boken så huvudpersonen går till sin första dag i sjuan, och alla barnen ska berätta vad de har gjort på sommaren. Och huvudpersonen tänker, det där är bara de som gör någonting kul på sommaren som frågar en sån sak. Annars vet man att det kan vara astråkigt, hemskt och fattigt. Och det är då man har biblioteket. Det är då man går till biblioteket. Där finns det sommarlov, så det står härligt.
Verkligen, inte bara böcker utan mycket aktiviteter. Skriva kurser och bara träffar liksom. Det är där man hänger.
Får jag nämna en titel till? För jag tycker inte vi ska glömma de barn som faktiskt fortfarande läser jättemycket och vad
finns,
som helst.
De finns absolut, träffar jag.
Ja, och där skulle jag kanske också till de vuxna rekommendera en riktig klassiker. Lucy Maud Montgomerys Ann på Grönkulla i nyöversättning kom den här om året av Eva Ström. Och det är en helt annan bok än den som jag läste som barn, som var lite träig men ändå en bra historia. Men det är historien om det här lilla barnhemsbarnet som kommer till ett ganska tillknäppt syskonpar på Prins Edwards ö i Kanada. Och det är en hård värld, men hon utnyttjar fantasin. Och Eva Ströms översättning, den är helt, helt briljant.
En översättning som fick en klassiker att leva på nytt, låter det
så. Ja. Eller leva mycket mer än den gjorde då.
Det kanske är fler böcker som behöver nya språkdräkter.
Ja.
Jag tänker att en översättning av en bok är ju verkligen ett sätt att passa på att modernisera.
Ja.
modernisera en historia.
Och många barnböcker har ju råkat ut för, som man på Grönkulla gjorde, att de blir lite tvättade i översättningen för att de ska anpassas till svenska i det här fallet då. Mm.
Nu är det snut för idag, alldeles strax. Har ni något sista ni vill lägga till här?
Läs gärna Catherine Rundles Omöjliga varelser, som också kom ut i vår, som är en fantasyskildring som är lite så här i Narnia-klass. Narnia säger man numera.
Just det, alltså Catherine Rundles Omöjliga varelser. Den finns det faktiskt en bokcirkel om i Lundströms bokradios arkiv från i vår. Det här handlar om en hemlig plats i vår värld. Den är omsorgsfullt gömd för att skyddas från oss. Ett rike där mytologins alla varelser fortfarande lever och frodas. Mm. Hon är ju stort hyllad för den här boken och det kommer fler delar. Den är översatt av Fredrika Spindler. Mm. Blir det vårt sista tips här kanske, eller?
Ja.
Blir det så? Ja, du nickar. Ni ser helt tömda ut.
Ja, men vi har väl fått ihop en hög, va?
Ja, ja, vi har späckat med tips inför boksommaren 2025. Bästa lyssnare, hela listan med böckerna och boktipsen hittar ni på programmets hemsida. Och på Lundströms bokradios Facebook-sida har vi en tråd där vi kan fortsätta att tipsa varandra om sommarläsning för barn och för unga. Med det, Lotta Olsson och Mårten Melin. Tack som kom!
Tack Marie!
Det här är Lundströms bokradio med mig, Marie Lundström.
Producent för Lundströms bokradio är Andreas Magnell. Vi får nyheter nu i P1.
Här är Ekot 17:45. Chock och rädsla efter nya attacker mellan Israel och Iran. Gazabor saknar internet och kan inte ta emot varningar om flyganfall. I Washington förbereds stor ifrågasatt militärparad. Och Sverigedemokraterna släpper partiets omtalade vitbok under Almedalsveckan. Nyhetsrubriker idag. Men vi börjar i Minnesota i USA, där två politiker skjutits i sina bostäder. Gina Lindberg, vår USA-korrespondent. De här uppgifterna kom för en stund sedan bara. Vad är det som har hänt?
Ja, det är dramatiska uppgifter som nu har bekräftats från Minnesota. Att det är alltså två politiker som har skjutits i sina hem utanför Minneapolis. En av politikerna har avlidit och även hennes make är dödad. Den andra politikern och hans hustru är allvarligt skadade. Och båda de här politikerna sitter i delstatskongressen i Minnesota. Den ena av dem i senaten, den andra i representanthuset i den lokala kongressen i Minnesota. Båda tillhör Demokratiska partiet, eller DFL som det heter i Minnesota, Democratic Farmer Labor Party. Och den ena av dem har alltså avlidit. Båda sköts i sina hem i natt.
Gina, vet vi något om ett eventuellt motiv bakom det här dådet?
Ja, guvernören i Minnesota, Tim Walz, beskriver det som politiskt våld, riktat politiskt våld. Och polisen har också bekräftat att den här gärningsmannen har lämnat efter sig en sorts politiskt manifest. Det fanns också en namnlista där de här två politikernas namn var med på den här listan. Gärningsmannen är fortfarande på fri fot och han är klädd i poliskläder. Han är utklädd för att se ut som en polis enligt polisen i Minnesota. Så här sa guvernör Tim Walz.
We're here today because an unspeakable tragedy has unfolded in Minnesota. My good friend and colleague, Speaker Melissa Hortman and her husband Mark, were shot and killed early this morning in what appears to be a politically motivated assassination. Our state lost a great leader and I lost a dearest of friends.
Ja, vi har förlorat en stor ledare och en kär vän i vad som verkar vara ett politiskt motiverat dåd, säger delstatsguvernören Tim Walz här om dådet alltså. I 17:45-ekot gjorde vi en felaktig rättelse. Vi sa fel i avannonseringen att en av de skjutna politikerna är en senatsledamot. Men rätt är, som framkom i samtalet, att båda politikerna är lokala kongressledamöter. Vi stannar kvar i USA. I Washington hålls idag en stor militärparad, en ovanlig händelse i USA. President Donald Trump har fattat beslut om paraden med anledning av arméns 250-årsdag. Samtidigt väntas landsomfattande protester mot Trump. Jenna Lindberg, du följer ju förberedelserna på plats i Washington. Hur ser läget ut inför den här paraden?
Jag står utanför Vita huset vid en av de många, många säkerhetskontrollerna som präglar Washington just nu. Jag måste säga att det här ser ut som en belägrad stad just nu. Det är fullt med militär och poliser överallt. Höga kravallstaket och avspärrningar i hela centrala stan. Och ikväll blir det alltså en jättelik militärparad här med stridsfordon som ska rulla på paradgatan. Över 6 000 soldater, det är stridsflyg som ska flyga i formation, fallskärmshoppare och historiska inslag. Det kommer smattra helikoptrar här från Vietnamkriget bland annat. Och militärparader är ju väldigt ovanliga i USA, så att det här är ett mycket speciellt och mycket omstritt evenemang. Och stora protester väntas också mot den här paraden och mot Donald Trump. Protester runt om i hela USA som planeras senare idag.
En ovanlig parad, varför genomförs den?
Ja, det är arméns 250-årsdag. Det råkar dessutom vara Donald Trumps egen födelsedag. Han fyller 79 idag. Men han vill hylla militären med den här ovanliga paraden. Och det är ju också en styrkeuppvisning för Donald Trump, där han vill markera USAs roll som världens främsta militärmakt. Han kommer också hålla tal ikväll, och allt det här sker ju mot fonden att Trump har satt in militär i Los Angeles för att skydda migrationspolisen från demonstranter där. Och samtidigt har vi läget i Mellanöstern just nu där ett krig mullrar. Så att det är på många sätt ett väldigt, väldigt laddat läge och en väldigt laddad och omstridd parad. Som vissa amerikaner ser som en hyllning till militären bara. Och andra ser det här som en politisk manifestation från Trump och som en ren provokation.
Rapporterar vår korrespondent Gina Lindberg med direkt från Washington, USA. I Mellanöstern har det under dagen rapporterats om nya attacker mellan Israel och Iran. Vår korrespondent Samar Hadros finns i Tel Aviv och sa så här när jag talade med henne för en stund sedan.
Ja, just nu så råder inget nödläge i Israel. Alltså, den israeliska militären har lyft nödläget så israeler kan vara ute och röra på sig. Men för en stund sedan så kom en uppgift om att det här kan förändras till kvällen. IDF, den israeliska militären, uppgav att en ny våg av iranska attacker väntas till kvällen och uppmanar israeler att hålla koll på militärens rekommendationer. Och enligt militären så har man attackerat avfyrningsramper i Iran som förberedde en attack mot Israel. Och ja, de israeliska attackerna mot Iran har fortsatt. Enligt den israeliska militären så har man dödat 30 högt uppsatta personer i Iran sedan igår inom militärens ledarskikt och kärnfysiker. Men samtidigt så uppger iranska medier att 60 civila har dödats, varav 20-tal är barn.
Du är ju just nu i Tel Aviv på en plats där en robot slog ner igår och exploderade. Berätta, hur ser det ut där?
Ja, här är det. Jag befinner mig i Ramat Gan heter kvarteret. Här, ja, jag ser förstörelse, enorm förstörelse. Minst 10 byggnader, bostadshus har förstörts helt eller delvis. Många bilar har fått sina rutor krossade. Många butiker har förstörts också. Och ja, många israeler har samlats här för att titta på det eller och kolla vad som har hänt. Här finns det journalister, poliser och räddningsarbetare.
Vad säger då människor du träffar där du är?
Jag pratade för en stund sedan med en föreskolelärare, Hila heter hon. Och hon satt här på en bänk tillsammans med sina systrar och väntade på att få komma till sitt förstörda hem. Hennes hem och systrarnas hem är helt förstört. Och ja, de har haft samma kläder på sig sedan igår och de väntade då på att få komma till hemmet.
Very, very tired. We don't sleep from yesterday. We only want to see the home and to take a little bit things. I bring
Ja, Hila berättar här att de har inte sovit sedan igår och hon väntar bara på att räddningstjänsten och polisen ska ge dem klartecken så att de kan plocka på sig deras smycken, pengar och familjebilder, sa hon.
Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros i Tel Aviv. Nu skärper det svenska utrikesdepartementet avrådan för resor till Israel med anledning av det försämrade säkerhetsläget i regionen. Beslutet togs idag och avrådan gäller alla resor till Israel tills vidare. Gaza har varit helt utan internet i 3 dygn sedan en fiberkabel klippts av under striderna, något som också gör att varningar om flyganfall inte når ut. Samtidigt beskrivs Gaza ha hamnat i medieskugga bakom konflikten mellan Israel och Iran. Sveriges Radios medarbetare Sami Abu Salem lyckades ta sig till en plats där han kunde skicka röstmeddelanden.
All the world now focus on Iran and forgot Gaza. With its starving and thirst, water, sewage, rats.
Världen har glömt bort Gaza, glömt svälten, törsten, råttorna, dödandet och sopbergen, säger Sami Abu Salem. Med hjälp av en kollegas e-sim har han lyckats skicka röstmeddelanden för första gången efter 3 dygns total tystnad under Gazas internet-blackout. Men det är riskabelt, säger han. Ett e-sim gör att man måste söka sig till en hög plats för att få en signal, och att befinna sig på ett hustak eller en kulle gör att man är mer utsatt för Israels drönare. Samtidigt, säger Sami, finns det en förhoppning i Gaza om att Israels attacker mot Iran skulle kunna leda till ett slut på kriget i Gaza.
Strikes against Iran gave people in Gaza some hope that war is over, because this strike means that Hamas is losing the main political and logistic supporter.
Attacken mot Iran innebär att Hamas nu förlorar sin största uppbackare, Iran. Hamas är ännu svagare än tidigare och har redan förlorat Hezbollah och den syriska regimen. Det här kanske leder till eftergifter från Hamas, till att Hamas släpper gisslan, säger Sami Abu Salem.
May force Hamas to reconsider their calculations, to give up more and more, and maybe to hand hostages. Maybe, I'm not sure, but I hope so.
Sami Abu Salem i Gaza och Cecilia Udén i Kairo.
Sverigedemokraterna släpper sin omtalade vitbok under Almedalsveckan, rapporterar Aftonbladet. Tony Gustafsson, idéhistoriker och författare till boken, säger att han gått igenom partiets historia och kopplingar till nationalsocialistiska rörelser och främlingsfientlighet.
Och specifikt handlar det om de kontroversiella aspekterna i den historien. Det är frågan om kopplingar till olika typer av antidemokratiska rörelser, partiets bakgrund, frågor om nationalsocialism, antisemitism, rasföreställningar och rasism.
Vitboken skulle vara klar 2018, men den började inte skrivas förrän 2022 när Tony Gustafsson fick frågan om att skriva boken av partistyrelsen.
Jag menar, forskningsmässigt har jag inte sysslat med det här egentligen, men det har ju varit en av mina stora intressen. Alltså högerradikala och högerextrema grupper sedan mitten av 90-talet. Jag har inte riktigt känt mig tillfreds med hur partiets historia har skrivits. Den har antingen skrivits av partiet själva och då är det ganska tillrättalagd, eller så har det skrivits av kritiskt granskade journalister och då har det varit ganska tendensiöst och tesdrivande.
Men för den här vitboken skulle ju vara gjord av en extern part, men du har ju själv varit medlem i SD. Tror du att det påverkar hur du har skrivit den?
Alltså jag kommenterar ju inte vare sig politiska övertygelser eller eventuella medlemskap, utan det här är ju ett professionellt uppdrag.
Reporter Helena Gailani, som också har sökt Sverigedemokraterna om vitboken. Det kan bli tillåtet för EU-länderna att köpa utsläppsminskningar i andra länder om de själva inte når upp till målen. Det här är en kontroversiell fråga i unionen, men klimatkommissionär Wopke Hoekstra, som inom kort ska presentera EUs mål för år 2040, ger nu beskedet till Ekot att han själv är positiv till en sån modell.
What I can say is that the thing you're referring to, credits from outside of the European Union, potentially is a very good idea.
Den 2 juli ska förslaget om mål för utsläpp till 2040 presenteras. Mycket talar för att man kommer att hålla fast vid den förra kommissionens inspel om utsläppsminskningar på 90% till 2040. Frågan är nu om länder som inte klarar det ska kunna köpa utsläppsminskningar någon annanstans på planeten och få tillgodoräkna sig dem. I en exklusiv intervju med Ekot säger Wopke Högstra att det viktiga inte är ideologi utan vad som funkar i praktiken.
We don't do ideology, we do impact. And if this is impact, then let's do more of it.
Men enligt stora delar av miljörörelsen är frågan inte alls så enkel. De menar att det skulle urholka ländernas egna ambitioner och rent av fördröja klimatomställningen.
Rapporterade Siholmgren. Så vädret, imorgon blir det på många håll soligt väder eller lättare molnighet. I Västra Götaland och Västra Svealand mer varierande molnighet och efterhand regnskurar. Över norra Norrland kan moln passera och efterhand någon skur. På eftermiddagen ökad molnighet västerifrån. Temperatur allmänt 22 till 27 grader men längst i norr 15 till 20 grader. Ekoproducent idag Gunilla Österlund.
Häcken krossar idag AIK i damallsvenskan på hemmaplan med hela 6-0 och tar sig därmed förbi Hammarby i toppen av tabellen och stannar som serieledare om inte Hammarby vinner mot Djurgården på måndag. Strax bakom toppen i damallsvenskan tappade idag Kristianstad poäng hemma mot BP efter 2-2. Och i botten av serien förlorade Alingsås återigen idag borta mot Vittsjö och ligger kvar på sista plats men tappar inte på Linköping som ligger på placeringen ovanför eftersom Rosengård vann planenligt borta i Linköping. Köping med 3-0. Och i kampen bort från kvarplatsen spelade Växjö Norrköping 1-1. I Superettan lyckades Kalmar vända hemma mot Landskrona och befästa platsen högst upp i serien i ambitionen att studsa direkt upp i Allsvenskan igen. Och beachvolleyduon Jakob Nilsson Hölting och Elmer Andersson tog sig vidare till semifinalen i världsstortävlingen i Malmö. Och i detta nu inleds superduon Åman och Helvigs match. Och den hör du i SR Play-appen, så växla över till den illa kvickt.
P1, Sveriges Radio.
Klockan 18, lördag kväll, är det dags för helgsmål. Det är Camilla Liv vi hör och klockan i Gränna kyrka ringer in helgen.
Elva lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Du som lyssnar just nu, är du verkligen kristen? Tror du på allt som behövs för att uppfylla den kristna kvoten, liksom? Det är inte ovanligt att jag möter människor som kommer med en fråga eller ett oroligt påstående. Jag tror inte att jag kan kalla mig kristen. Jag vet inte om jag tror på Jesus. Men det finns ingen kvot. Och jag vet inte riktigt vad det betyder att tro på Jesus. Om du är en person som bär på liknande frågor, du är Guds ögonsten oavsett. I själva verket är det enda sättet att få en mogen och personligt förankrad tro att våga ställa alla frågor och att låta tvivlet leva. Att stå ut med frågorna och att de djupnar och tar oss dit vi aldrig väntat oss att vi skulle gå. Att vi umgås nu en liten stund här i radio är som att samlas på en klipphylla längs den vindlande vägen mot Gud. För att få andas en liten stund. För att få lägga ifrån oss ryggsäcken. För att få vara tillsammans och erkänna för varann. Det här livet alltså. Det är svårt och underbart och alldeles för kort. Och vi har någon slags längtan efter något som på något underligt sätt redan finns inuti oss. Och grejen med Jesus är att även han levde med allt det här, verkar det som. Tvivlet, den andliga klådan, sökandet, prövandet. Men med en andlig törst så ihärdig och en kärlek så intensiv att han kom längre med Gud än någon av oss kommer att hinna göra i det här livet. På det sättet är jag så glad över kristendomen. Att det finns en berättelse om en människa som i sitt liv förenade vägdamm och mellanmänskliga småaktigheter med starka religiösa upplevelser och ett ständigt pågående samtal med Gud. Och att vi får följa i hans fotspår hemåt. Att leva ett liv i Jesu efterföljd, det är inte att bocka av trossatser. Det hade varit lätt. Det är att leva i spänningsfältet mellan småsaker och evigheten. Och att söka efter sanningen. Gör man bara det inom ramen för kristen tro?
I denna ljuva sommartid, gå ut min själ och glädjig vid den store Gudens gåvor. Se hur i prydning jorden står, se hur fardig och blir hon får, så underbara. då kan jag inte tiga still, min Gud, så länge jag är till. För livet jag dig tackar.
I september förra året hände något som ruskade om i den katolska världen. Vid ett möte i Singapore sa den förre påven Francis